Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sådär. Mm. Välkomna till Life with Kids-podden med Fanny och Helena.
Ja.
Och idag har vi med oss en prominent gäst, Mattias Ribbing. Hej!
Ja, jippie. Vad kul att jag får vara med.
Ja, det tycker vi också. Det är jätteroligt.
Mm. Ja, det är verkligen
jätteroligt. Vi sitter här i ett jättefint rum som vi har fått låna hos Bonnier. Så det känns lite högtidligt nästan.
Ja, man undrar vilka som har suttit i det här, de här fåtöljerna och diskuterat.
Men nu sitter vi här.
Satt. Ja, precis. Så nu är rummet komplett.
Nu blir det komplett.
Jaha, du Mattias.
Ja.
Det är ju lite läskigt att sitta med en så här trefaldigt svensk mästare i minne.
Jaså.
På något sätt.
Ja, vi får se under den här poddens gång om det fortfarande känns så efteråt.
Viss respekt ändå tycker jag. För det är det ju. Och du har ju föreläst på Harvard och du har gjort massa häftiga saker. Kan du inte berätta lite om dig själv förutom de sakerna?
Ja, alltså jag är ju framförallt pappa till två fantastiska barn. Och vad som alltid har drivit mig, det är nyfikenhet och intresse av att lära mig nya saker. Jag är nyfiken på livet och väldigt intresserad av pedagogik. Där jag har jobbat som utbildare under väldigt lång tid och skrivit flera böcker. Det här är en fjärde då, som handlar om föräldraskap nu. Men jag har jobbat med hjärnträning. Dels hur man övar upp sitt minne och överhuvudtaget fokus och hur man kan bli använda sin hjärna lite effektivare i vardagen på olika sätt. Och då började jag jobba med vuxna ute på företag och alla såna här saker. Men har sen jobbat en hel del med skolungdomar också om hur man kan förbättra studierna på sätt som tar bort stress och faktiskt gör det lite roligare att lära sig.
Alltså jag måste ju prata om det. När vi har tryckt på stopp här måste vi prata lite om det här, för jag är ju nybliven student också.
Åh, oh, perfekt. Ja.
Alltså så att jag känner att...
Inom just pedagogik.
Läser faktiskt pedagogik just nu, så jag känner lite att vi måste prata om det. Men det kanske vi inte ska göra just i den här podden.
Vi ska ju prata om kanske mest specifikt din bok Smart föräldraskap.
Ja, för det var ju så att under den här tiden när jag har liksom jobbat med skolungdomar och så vidare och vuxna, men folk har liksom, det har gått krupit neråt i åldrarna också, mitt eget intresse sen jag fick barn såklart, att hur kan man sätta igång tidigare, hur kan man träna barns hjärnor för att få de här effektiva superbarnen. Och svaret är att ja, man kan göra jättemycket, men det kanske inte sker på det sättet man alla gånger tror.
Nej.
Att det handlar om att drilla några små elitsoldater, utan det kanske inte så vår hjärna funkar egentligen. Så att jag kastar mig ner under ett år här, och dels, vi har ju lekt en massa hemma med barnen, jag har fått en massa intressanta tankar om det här.
De har varit dina testkaniner helt enkelt.
Hur gamla är dina barn?
De är 7 och 4, två killar, Malcolm och Jonathan.
Ja.
Så fullt fart där hemma.
Det är lite som våra, vi ligger ganska lika, eller?
Ja, 7 och 5 har jag.
Oh,
de är tjejer.
Ja.
Ja, och jag har en snart 6-åring och så tvillingar som är 3,5.
Okej, okay, wow. Ja, det
kan vi...
Jajamensan.
Kan vi också prata om det på podden?
Nej, men för det finns ju... jag tar, de är testkaniner, men framförallt för lekens skull.
Ja.
För att vi leker en massa, och det är lek som är grunden till att använda hjärnan smartare och effektivare. Det är genom leken man lär sig. Och när jag tränar en massa vuxna... stofiler som oss själva. De har ju så svårt att fatta att man måste föreställa sig saker som inte finns där. Alltså det är nyckeln till allt. Allt ifrån att kunna lära sig exakt fakta om man nu är intresserad av det.
Mm.
Jag har ju vunnit svensk mästare i minne och lärt mig massor av tråkiga saker. För att jag gör om det med fantasin.
Mm.
Och då kan jag gärna ta till sig även sånt. Men just fantasin och föreställningsförmågan är grunden också för att utveckla de här mer mjuka egenskaperna som empati.
Mm.
Det är att kunna liksom förstå hur någon annan känner, att se den andras liv framför sig. Mm. Sånt som inte finns.
Mm, just det.
Så att det är fantasin som är nyckeln till det också.
Mm. Mm. Alltså jag fastnade för något ganska starkt i inledningen av boken. Att man ska dra ner på hetsen och brådskan och det eviga jämförandet. Där, eller så, ja, det kanske träffade mig i alla fall ganska mycket. Hur, alltså när det gäller barns utveckling. Kan du liksom berätta lite om hur du tänker när du skriver så?
Ja,
för jag gillade det väldigt mycket.
Ja, exakt. Och det är ju det som tar det som hindrar oss från att utveckla ett fokus och eget intresse. Mm. Och hitta något man verkligen brinner för. Vi lever i ett allt mer utifrån styrt samhälle där pressen är högre. Barn går i skolan längre än vad vi någonsin har gjort tidigare. Det är hårdare krav att man hela tiden måste prestera. Och istället för att lämna utrymme hemma att faktiskt landa i och ta det lugnt och få chans att vila upp sig, så har vi föräldrar, då jämför vi med andra och lägger på ännu mer press där det faktiskt inte alla gånger behövs. Jag vill ju få det här, alltså boken heter Smart föräldraskap, men jag kanske skulle kalla den för Lat smart föräldraskap. För jag vill också att vi föräldrar
det är någon någonting ja,
nu sitter Fanny och myser där borta med sitt ryggskott.
Ja, för att mycket så har jag landat i det här att vi kan optimera våra barns hjärnor genom att ta det lite lugnare själva. Att det är inte hela tiden vi som ska aktivera, se till att de hela tiden gör som de blir tillsagda i alla delar. För de ska hela tiden vara produktiva, våra barn.
Mm.
Men deras hjärnor är inte färdigutvecklade. Alltså, vi vuxna kan göra många saker som vi upplever tråkigt för att vi har ett långsiktigt perspektiv. Alltså, barns hjärnor är inte utvecklade förrän alltså upp i 20-årsåldern.
Mm.
Och vi tror att de här små knattarna ska kunna ha det här långsiktiga. Ja, men du måste lära det här så att du i framtiden ska... Det finns inte en chans.
Framtiden är ganska kort fram, kan man säga.
Verkligen, ja.
Hur långt fram kan de tänka, liksom?
Alltid
till nästa julafton, i alla fall.
Alltså, de tänker genom fantasin, de tänker bortom tid och rum. Det är vi som är så himla fixerade med precis allt som vad som kommer att hända.
Mm.
Men så vi ställer de här kraven på våra barn när de har en hjärna som inte är kapabel att kunna göra det.
Mm.
Att göra sånt de inte förstår meningen med och sånt de blir tillsagda. Men
det måste ju finnas ett varför.
Ja. Och framförallt
mycket med barn.
Just föräldrar, alltså jag som tidigare Stockholms förälder, jag har gjort lite förändringar på den fronten, det kan vi komma till sen, men alltså har man ett stressigt jobb, så vi som vuxna, vi måste ha ett väldigt inrutat tidsschema för att få tidspusslet att gå ihop, eller hur? Det är så idag, men felet vi gör det är att tro att våra barn behöver samma sak för att lyckas.
Mm.
Vi tror att de, alltså annars blir det slashasar av dem, inte de har liksom tiden inrutad.
Ja,
men deras hjärna kan inte klara av det. De behöver mycket mer fritid för att kunna hantera alla de här intrycken som de får under en lång skoldag eller förskoledag. Så att jag skulle säga att det sista de behöver är att träna på att lyda ännu fler order i hockeyrinken eller danslektionen eller pianolektionen. För det är i princip vad man faktiskt lär sig göra i skolan. Att man lär sig lyda order.
Ja,
sen kan vissa ordrar kan vara roligare att lyda än andra. Ja. Och det är kul, men kanske inte hela tiden, hela vakna tiden att det behövs.
Och du har också skrivit att forskning visar att liksom barn till mer så pådrivande föräldrar får svårare att utveckla en egen uthållighet och förmåga till ansvar.
Ja, det finns mycket forskning.
Det känns ju som en ganska viktig sak att ha med sig i det här när man liksom pushar på dem.
Ja, precis. Nej, men man har tittat så lågt ner som ettåringar där man har sett att när föräldrar hela tiden vill vara drivande när man ska göra saker tillsammans, när man lämnar de barnen sen och får göra något eget, då tappar de intresset och slutar mycket fortare.
Mm. Och det är det sista man vill.
Ja, nej, man verkligen. Och likadant förmågan där man sett också till barn till pådrivande föräldrar. De utvecklar inte lika starkt fokus och rent liksom, kognitiva andra aspekter av att lära. Mm. Så att vi tror att vi vill att våra barn ska kunna fatta kloka beslut.
Mm.
Men det kan vi inte göra genom att fatta alla beslut och kloka beslut åt dem. Hur får man då träna?
Precis. Nej.
Alltså det är som om vi, det är som att man liksom vill att någon annan ska bli, få starkare muskler. Ja, men då kan jag lyfta de här vikterna åt dig. Ja. Jag kan visa.
Det hade varit skönt för övrigt.
Ja, verkligen. Men de måste...
Ja, men precis. Det sker ju all välmening liksom. Men man gör dem en björntjänst.
Ja, det skulle jag säga. Och vi gör också oss själva en björntjänst när vi lägger all den här pressen på oss och har dåligt samvete för att barnet inte får, hela tiden får göra alla olika de här aktiviteterna. Man ser att grannen gör, man ser att alla verkar ju ha så mycket spännande saker igång. Men vad vi inte ser är den här stressiga baksidan av ett sånt konstant liv.
Ja, så. Vi ska prata mer om det här med fritidsaktiviteter och lite mer strategier för hur vi kan bli lite mer chill. Men jag tyckte något annat som jag har fastnat väldigt många saker i den här boken, inser jag ju nu när jag säger så här gillade jag, det här gillade jag. Men det, liksom, ja, det appellerade till mig på något sätt. Det här med ärlighet. Ja. Du skriver om jultomten bland annat. Det här har vi pratat om flera gånger i podden.
Jultomten. Ja, vi sa det här är kanske fjärde gången jultomten kommer upp
i podden.
Ja, men det är sånt bra tydligt exempel.
Ja, det är det. Jag brukar i alla fall säga då, för fjärde gången, att vi ljuger fortfarande. Ljuger vi inte om någonting annat för våra barn, men den här jultomten.
Eller gör vi inte det? För det pratade vi också om precis här innan. Jultomten är ett väldigt tydligt exempel, för det är så binärt på något sätt.
Ja.
Antingen så är det så att han finns eller så är det så att han inte finns liksom.
Mm.
Men jag tänker att det finns ju också väldigt mycket, nu tog jag upp kanske ett dåligt exempel, tandborstning. Att man ofta säger, om du inte borstar tänder då kommer tänderna ruttna och ramla ur, eller då får du hål och då får vi åka och borra.
Vilket de inte kan förstå eftersom de inte utvecklat ett långsiktigt tänkande.
Nej, men exakt. Och plus att så här, hoppar man över tandborstningen eller slarvar med den en gång då så behöver det nödvändigtvis inte betyda att det blir hål i tänderna. Samma med maten och så här, du måste äta för att bli stor och stark liksom. Jo, alltså de där små skarvningarna liksom i
ärlighetens namn.
Ja, jajamensan. Ja. Det är precis de här grejerna. Alltså jag som är lite fixerad vid att hitta de bästa, smartaste strategierna. Ja. Det här är ju intressant när man kan hitta faktiskt sätt som både löser de här problemen i stunden, men dessutom inte lägger det här tunga bagaget av liksom negativa konsekvenser efteråt.
Exakt.
När man tar ifrån barnen sin egen vilja, hotar, mutar och sådana saker som drar ner deras egen motivation och så vidare.
Men, så hur gör jag då?
Ja, men tillbaka till jultomten. Vad landar vi där?
Ja, men det är ju enkelt liksom.
Ja.
Alla kan relatera till detta.
Ja, och min vinkel på det här är att vi kör den liksom ärliga varianten.
Mm. Från start.
Har ni gjort det från start? För det kan jag känna. Vi har ju redan börjat ljuga.
Ja. Jag tänker så här, att när barnet frågar, då gör de för att de vill veta. Och när de frågar om något så vill de veta det de frågar om. Mm. Inte en massa andra långa utläggningar som vi gärna vill liksom uppvisa dem, utan de vill veta det de frågar. Och föräldrarnas rädsla, det är att det här ska ta magin ifrån julafton.
Mm.
Att de inte vet att det finns. Men jag hävdar det precis tvärtom. När barnen får veta hur det ligger till, så kan de bli ännu mer hängivna i leken.
Just det.
Så att leka tomte, alltså det finns ingen skillnad från innan de fick veta. Och vi har alltid sagt att ja, men tomten finns i sagorna och de liksom att det där är farfar som klär ut sig till tomte. Men när det väl är dags för jul, alltså de är så uppspelta, det är hela den biten. Alltså jag och min fru tittar på varandra att kommer de ens ihåg det vi har sagt? Det här är ju liksom totalt tomtefokus.
Ja.
Så det är, och jag menar att det kanske till och med därför. För att barn ska kunna leka och hänge sig. De vet ju, trots att de leker så intensivt, så vet de ändå vad som är verklighet och inte. Ja. När de leker liksom skeppsbrott och så vet de att det inte är ett riktigt skepp. Samtidigt. Det är det som är så häftigt och så lärt. För där kopplas de yttre upplevelserna och fantasin ihop och lärandet är som störst. Och det är likadant i tomtelekarna. När de vet att det också är morfar eller farfar eller vad det nu må vara, så kan de ha ännu roligare att ge sig in i det här.
För det blir ju extra magiskt när mamma och pappa och då farfar
eller alla leker ihop liksom.
Ja, är med i leken och alla liksom är... För det är ju sällan man kanske är så engagerad
som
man är när det kommer till tomten.
Exakt, det är vi som är så. Du sa, precis som du sa, tomten är något binärt. Antingen är det si eller så. Men så är inte, barn är inte binära.
Nej,
utan de tvärtom. Så att det här är bara en trygghet så de kan leka ännu mer. Och som sagt, de leker, de lär sig, de föreställer sig.
Mm.
Det känns ju mycket roligare än att så här, de går och tittar på en så här, hör du, stämmer verkligen det här? Eller ljuger du för mig?
Ja, alltså hur, om man inte riktigt får veta och inte vet, alltså det blir väldigt svårt att och kunna leka då och slappna av.
Mm.
Det är ju också som ligger i mycket av, med många duktiga förskolepedagoger som har liksom tydliga rutiner och liksom behöver inte göra så mycket nytt hela tiden. Då kan barnen slappna av i de rutinerna för att de vet lite grann vad som gäller och då leka ännu mer.
Mm. Inom de ramarna.
Otydligheten är ju sällan bra.
Ja. Mm. När man aldrig vet, när det hela tiden ska vara nytt, 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 då blir man också osäker och kan inte hänge sig och leka och faktiskt få vara barn.
Mm.
För det är en annan grej med dock ärlighet, tycker jag. Det handlar inte om att vi ska bli kompisar och pracka på små barn vuxnas problem.
Nej, det kan vara bra att påpeka. Mm.
Ja, alltså sådana saker som jag tycker är svåra. Mina problem på jobbet eller om det må vara med relationer och allt möjligt. Alltså det är sånt som jag tycker är svårt. Hur tusan ska en litet barn kunna hantera det? Det är omöjligt.
Mm.
Men det barn frågar om, det är där lärandet sker som mest. Så att jag försöker liksom att guidas, lyssna mycket. Att låta deras frågor få guida och svara på det. Men inte så mycket mer, för oftast är de ju nöjda.
Ja, inte jättelånga utläggningar.
Kommer det en följdfråga så får man ju svara,
exakt, vidare. Exakt, liksom. Tills de är nöjda och så fortsätter de. Annars stänger de bara av. Det där är ju, alltså jag faller i alla de här fällorna också. Mm. Hela tiden. Men jag såg det som en liten... Att skriva den här boken var ju ett smart sätt att ge mina barn. Förhoppningsvis, jag tränar mig själv och ger lite mer kunskap på samma gång. Så att det blir en win-win-situation där. Men...
Mm.
Jag tänker på det här, vi pratar om leken och det viktiga med lek. Men att det också finns där, tänker jag, en risk att man som förälder också går in och styr ganska mycket. För det, när leken är som bäst så är det just den här fria leken som du är inne på. Där fantasin får ta plats och där barnen lite grann får styra. Men jag tänker att ofta blir det att man som förälder säger, ha, mamma kom och lek med mig. Och så sätter man, ja, okej. Och så börjar man lägga upp ramar och riktlinjer för leken. Ja, men då leker vi med Lego. Då plockar vi fram det här sättet och så leker vi. Vad tänker du om det? Alltså så här, nu pratar jag inte alls utifrån mig själv.
Speciellt inte när du pratar om Lego. För jag som, eller de som har lyssnat mycket på podden vet ju att både jag gillar hennes barn gillar Lego väldigt mycket.
Men där har vi ju för sig mycket.
Skulle kunna vara
Lego är ju väldigt mycket fantasi också.
Ja,
jag tänker att det blir lätt så som vuxen att man är inne i det här. Att man gärna vill styra barnen både med de här då fritidsaktiviteterna. Att så här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Att allting blir inrutat. Men finns det en risk att leken också blir det? Det var egentligen
frågan. Ja, det, alltså det finns forskning som visar att treåringar får en helt ny idé var åttonde sekund.
Det är svårt att hänga med då.
Vi kan inte hänga med i det tempot. Alltså, vi vet när barn leker.
Jag har två.
Ja, exakt. Och vad trött man blir att hänga med. För att leken sker inte på våra villkor. Man börjar just något, sen fortsätter det där. Sen där. Vi blir ju helt, nej, nu får du vara nog. Nu ska det leka. Nu försöker vi styra upp det där.
Ja, men precis.
Men jag tror det handlar om att vara ärlig och autentisk. Alltså vissa föräldrar älskar att sitta i sandlådan och leka med bilar och så vidare. Och är man sån så tycker jag man ska vara autentisk i det och göra det. Jag gör det inte. För att jag tycker inte det är roligt.
Nej.
Utan...
Vi är fler vid runt det här bordet.
Ja.
Alla nickar i samma.
Nej, ja, visst. Och jag försöker ge mitt barn utrymme att få leka så mycket i sandlådan som möjligt och så vidare. Och uppmuntra till det. Eller gör vad du vill. Vad du tycker är roligt. Ger man barn lite utrymme så börjar de känna efter och ta tag i det som de tycker är kul och intressant. Men jag ser inte att jag behöver göra det.
Nej. Och då är det inte heller så farligt att ha tråkigt. För det är då liksom, kan fantasin komma igång.
Det här är,
det är ju liksom vårt dilemma hela tiden. Men nu har de har tråkigt och så ska man försöka pracka på dem en lek eller vad det nu är. Liksom.
Ja, en typisk lose-lose situation.
Ja,
När man istället kan vara latsmart och inse att nu sitter jag här och tar den här koppen kaffe och låter mitt barn utveckla ett riktigt superfokus.
Mm, berätta.
För det är vad som händer när man ger dem utrymme för den här att ha lite tråkigt. Jag har med ett exempel i boken som jag ofta tänker på. Var vid ett tillfälle, Malcolm, han var väl 6 kanske vid det här tillfället, kom till mig, ja pappa jag har tråkigt. Det är det där snacket som alltid kommer. Och som vanligt så vet han att han har inget att hämta då. Ja, vad spännande.
Jag försöker i alla fall.
Ja, då vet jag att det snart kommer att födas någon ny idé. Något nytt projekt kommer snart att vara igång. Så han lunkar iväg och försvinner. Men vid det här tillfället så kom han tillbaka efter en liten tid, kom tillbaka superglad och hade med sig, han hade byggt en robot i plus-plus, det här lilla fantastiska materialet. Men den här roboten var den största han hade gjort tidigare, så att det var liksom, han hade inte gjort något liknande förut, så han var superstolt och ville visa upp det. Och den där roboten har blivit som ett mentalt verktyg för mig sedan dess. Att jag tänker på, vad var det som gjorde att den kom till? Vad var det som gjorde att det, liksom, det faktiskt skapades? Jo, det var det här utrymmet av tomhet innan. Den här stundens tristess. För det hade varit så lätt för mig att bara skicka på någonting färdigt. Ja, jag får väl ta den där leken i, med bilar eller något igen. Ja. Men nej, jag gjorde inte det. Och jag skickade heller inte fram någon padda just då. Så att faktiskt så kunde den där skapas. Så där är det för oss vuxna också, att när vi får en bra idé, ofta i duschen. Det är för att vi matar oss inte med någonting nytt. Utan det finns en liten tristess. En liten stunds tristess som vi tar oss igenom. Så Malcolm hemma har gett det där namnet tråkmånsportalen. Att man måste ta sig igenom tråkmånsportalen. Om man har tråkigt. Det går att hitta någonting spännande på andra sidan.
Ja, det är bra. Det känns ju som att det är en utmaning för oss föräldrar då att så här, ta ett djupt andetag och att inte leverera någon målarbok eller nya pennor eller ta fram något Lego eller något, inte börja styra det.
Ja, nej, exakt. För ofta...
Bita sig tungan liksom.
Bara dricka kaffe.
Bara dricka kaffe.
Det är verkligen. För där sen också, att när det hela tiden är vi som ska aktivera, så stöter man på något annat intressant som jag har lite djupdykt i. Och det är vad jag kallar för motsatsvilja.
Just det.
Att så fort du vill att barnet ska göra någonting, just då är det det sista de vill göra i världen. Och det här handlar inte om motvilja, för att ofta så vill de gärna göra saken i sig. Det är inget problem, alltså gå och äta, det tycker de om annars. Men just när du vill det så vill de inte. Och alltså det här beror ju på att barn vill bli självständiga individer. Så är det bara. Det ser man hela tiden i lek. Alltid. De vill bli sina egna. De vill stå ut från andra och göra sin egen grej. Men de är så små så att de vet inte vad de har för åsikter. Eller de har inte hunnit skaffa någon livserfarenhet. Så det enda de kan göra många gånger för att vara en egen, det är att ta motsatt åsikt från föräldrarna. Det är alla, då står man ut på något sätt i alla fall och försvarar den här individen som vill börja växa och träna och göra egna saker. Så det där är en sak som också gör det svårt att aktivera sitt barn.
Ja.
Som kan leda till många fler konflikter och så vidare. Och att återigen att man hamnar i de här tråkiga situationer. Det blir bara tjat, det blir bara tär på relationen och så vidare. Så. Mm. Men sen är det ju att vissa saker måste göras.
Och, det där med borsta tänderna till exempel.
Ja, precis. Så att då har jag tänkt så här, och det är ett av verktygen i boken som jag kallar för samarbetstriangeln. Hur man effektivt tar sig förbi motsatsviljan.
Berätta om den, den gyllene.
Jo, det finns ju som... Alltså, vi kan säga att de ska... Att just det här att det blir tänderna ruttnar och så vidare. Men de kan inte förstå det. Vi kan få dem att upprepa orden. Ja, men det, liksom, det finns inte. Den livserfarenheten finns inte. Så för dem så är det omöjligt att förstå. Så att jag hävdar så här att vi kan släppa det här kravet på oss själva att... För vi nöjer oss inte med att barnet ska borsta tänderna. Vi vill ju att de ska borsta tänderna av rätt anledning. Att du måste förstå fullt ut. Om man släpper det och inser att barnet inte kan förstå helt rätt anledning, något som inte ens många tonåringar kan förstå, när inte hjärnan är färdig där heller, då kan jag i alla fall inte, kan vi släppa det här kravet. Så om vi ser att okej, det räcker att de borstar tänderna, sen har vi gjort det tillräckligt många gånger, så blir det en vana och då kommer det gå lättare och lättare. Men då kan man göra en lek av det här. För att hitta någonting tredje som går, som löser upp den här viljan vi har och motsatsviljan som finns hos barnen. Om vi istället använder leken, så barnet får träna sin föreställningsförmåga och göra någonting kul av det. Jag har lite olika sådana exempel i boken. Jag har fångvaktan för liksom pyjamas påklädning och så vidare. Olika saker som man tidigare kanske har tänkt att jag lurar mitt barn att göra någonting. Så helt plötsligt, vi har rymdraketen som ska in och landa i munnen eller liksom göra någonting. Och sen står de där och har borstat tänderna efteråt. Har jag då lurat mitt barn? Nej, det har jag inte gjort. Jag har gjort någonting väldigt fint. Utan jag har hjälpt mitt barn att skapa, själv skapa mening i själva aktiviteten.
Mm. Jag kan ändå inte förstå liksom de långsiktiga effekterna av att borsta tänderna. Då spelar det ju ingen roll hur mycket jag försöker banka in det i huvudet på dem. Liksom.
Exakt. Och om vi nu har bestämt att det väl måste göras, då behöver vi inte exakt styra över hur det ska göras. Om vi leker tillsammans, leker tandborstning, hittar det på ett roligt rymdraketsätt, då har ju barnet funnit mening i själva aktiviteten. Mm. För det är ju så att barn, de gör inte saker för resultat senare. Alltså om de just ska städa, få för sig att städa hemma och dammsuga eller någonting, då det ser alltid värre ut efteråt när de gör det. Men de dammsugar inte för att få rent, de dammsugar för att de vill dammsuga. De finner mening i det de gör. Och det där tror jag, där kan liksom barnen lite grann påminna oss också, att inte bara hela tiden vara den här resultatinriktade, som att tanken långt fram i framtiden, att vi måste få allt det här gjort för någonting som ska komma sen. Men att faktiskt vi också kan hitta att genom leken så skapar man mening i aktiviteter.
Mm. Och det är bra att veta att deras hjärna funkar ju ändå inte på annat sätt. Och det är liksom,
vi kan släppa pressen.
Ja, och det är ganska skönt det där om man lyckas med det.
Ja, och det där är likadant för oss vuxna. Det finns också forskning på vuxna som skapar lek av sina arbetsuppgifter. Mm. Sådana som har lite enformiga arbetsuppgifter på jobbet. De som skapar små utmaningar, lekar i det de gör, de mår mycket bättre, de värdesätter sin egen insats mycket bättre. Och så det där är något vi kan lära oss av barnen. Att de är duktiga på att skapa mening.
Bra, verkligen. Återigen handlar det mycket om att bita sig själv i tungan då och inte liksom börja resonera om det här med ruttnande tänder eller vad du nu kan tänkas
på. Ja, jag tror det. Jag tycker att det känns skönt att släppa massa sådana krav på mitt barn. För att det är orimliga krav. Liksom hjärnans utveckling är inte där. Nej. Så varför ska jag ha de krav? Det räcker att vi får de där tänderna borstnade. Och vi gör det på ett kul och bra sätt. Så att det är vissa saker skulle jag hävda. Det är att det behöver inte vara så svårt att vara förälder.
Nej.
Men vi lägger all den här pressen på som... Jag är övertygad om att våra föräldrar inte hade den pressen som vi har idag.
Nej, men det tycker jag man pratar ganska mycket om med sina kompisar. Bara, gud vad man håller på med sina barn. När jag var liten så minns jag inte alls att...
Då låg man i hatthyllan där bak på bilen.
Att de la sig i liksom läxläsning. Och, alltså jag vet inte, satt de... Kanske de gjorde. Alltså så här... Men som jag minns det så var det väldigt mycket att man själv fick ta ansvar. Och ja, men se till att ta med sig gympakläder. Det var ju ingen, tror jag, som liksom... hade koll på det. Ja, men onsdagar har du gympa. Kanske liksom när man var liten gick ettan, tvåan. Men sen...
Absolut. Och, fixa, liksom. Och man får lära sig misslyckas. Det är ju jätteviktigt att ta ansvar själv.
Skriva dåligt på ett prov.
Ja, och det finns också... Det finns forskare som säger att det ligger något ännu djupare där. Det finns en professor som heter Peter Gray i USA som hävdar att den här egenstyrda leken, det är där vi tränar på att ta kontroll över vårt eget liv. Att känna att vi är i kontroll. Att jag kan göra saker och jag kan lyckas och jag är i kontroll.
Man kan påverka själv.
Liksom. Ja. Och han här Peter Gray hävdar att det här hänger samman med mentalt välmående.
Mm.
Att en anledning till att många ungdomar mår sämre idag är, hävdar han, att vi inte har den här... Vi upplever inte att vi har kontroll över vårt eget livsöde.
Just det.
Vi kan inte göra någonting. Det är liksom, omständigheterna är för starka. Vi har ingen chans.
Det är någon annan som styr hela tiden vad jag ska göra, vad jag ska vara, vad jag ska lära mig. Och då är man inne lite grann i skolan också. Där med att man vill lära sig ganska mycket fakta i skolan.
Ja, exakt. För var har vi traditionellt fått träna på att ta kontroll över vårt liv, utveckla vårt intressen, lära känna oss själva vad vi tycker om, vad vi inte tycker om? Jo, det är genom lek. Att och få vara lite i fred.
Ja.
Men jag brukar, nyckeln för mig är att försöka skifta från att vara den aktiverande föräldern till att bli mer den tillgängliga föräldern.
Ja, så att det är ändå en närvaro, men inte en styrande, styrande närvaro.
Det är absolut närvaro.
Ja.
Men vi har ju, på något sätt så tror jag att det är så svårt för oss att vara tillgängliga idag. För att vi har mobiler, det är allting, vi är överallt annat. Så när vi väl har en stund vid vårt barn, då vill vi kompensera för allt det här. Och då ska vi överaktivera dem och då ska man minsann leka.
Ja.
Så att jag tror att kunna finnas tillgänglig, det är liksom en slags gyllene väg för mig. Att verkligen finnas där, lyssna på barnet. Att när barnet kommer att ha tråkigt, alltså jag finns där, vi kan sitta i knät, vi kan sitta och mysa, vi kan sitta och prata. Men sen när de får allt det tillgodosett den närheten, då börjar, vill ju barnet chilla iväg. Ja. Det sker ju alltså från att de börjar krypa, så händer det oftare och oftare att de vänder sig från oss.
Ja.
Och det betyder att de har blivit mätta på
de
närhet för en
först
stund.
Och sen så går de.
Ja, sen är de tillbaka igen några minuter senare. Men att ge dem det där utrymmet att oj, nu är de på upptäcktsfärd här.
Lite mer kaffe, lite mer tillbakalutat.
Ja, exakt. Kaffe.
Kaffe.
Ja. Det är eviga så att kaffe. När man har hämtat då från skola eller förskola och har kanske några timmar på eftermiddagen i bästa fall om man inte behöver laga mat och... Hur ser du liksom en perfekt eftermiddag?
Ja, men laga mat är ju en bra grej. Man ska laga mat. Man ska göra, vuxna ska göra vuxengrejer.
Ja.
Så barn får ägna sig åt att vara barn. Det är inte, vi behöver inte bli barn, utan vi kan, det är ju jättebra. Laga mat. Men låt dem få också chansen att hitta på själva. Vad har de för intresse att känna efter? Kanske är det verkligen fotboll de vill spela. Men då är det jättebra om det finns lag, om det finns träningar, om de verkligen drivs av det. Men har de fått känna efter själva?
Ja, då är vi inne på det här med fritidsaktiviteterna också.
Ja, men precis.
Det kanske vi ska prata lite om.
Det har vi pratat, men vi var ju inne och nosade lite grann på det.
Ja.
För det är också något, ja, men som du säger, de här kraven man ställer på sig själv som förälder när man jämför med andra. Ja, men de går på volleyboll och det är schack och det är teater och dans. Liksom. Och barnet är 4 år. Liksom. Hur tänker du kring det? Finns det behovet hos barn, tycker du? Eller är det någonting som vi vuxna...
Eller kan vi chilla lite där också?
Jag tycker att vi ska chilla väldigt mycket.
Det här var jag söker efter för svar.
Det här var inte alls en ledande fråga.
Nej, precis. Jag har varit fast i det här tänket själv tidigare. Jag tog med Malcolm när han var 4. Då skulle vi minsann börja med kampsport så att det ska bli självdisciplin och lära sig. Alltså, han vill ju bara springa åt andra hållet. Och jag såg där och fick en hel del insikter om mig själv. Med den här stackars 4-åringen som skulle stå på led och göra exakta rörelser. Vad håller jag
samtidigt
på med?
Samtidigt som 100-lapparna eller 1000-lapparna flög iväg.
Exakt, ja. Och tiden, det här är ju tid. Vi skulle bara kunna sitta i soffan tillsammans. Barnets hjärna är inte redo för det. Vi stressar upp oss över det. Det ger inte barnet någonting.
Nej.
Men att få chansen att träna på egenaktiverandet, det är hjärnträning. Alltså det som den mest avancerade hjärnträningsappen som du faktiskt kan ge ditt barn, det är att träna egenaktiverande. Det är där grunden till att fokusera, att få uthållighet, att inte ge upp. Just som när Malcolm hade byggt den där stora roboten. Att eftersom han aldrig hade byggt en så stor robot tidigare, så var det säkert en massa hinder som han aldrig hade löst tidigare för att nå hela tiden vägen till sin vision där. Så då löste han dem där och han gav sig inte. Det är där man tränar. Inte när vuxna, man liksom bara ska pushas av vuxna hela tiden.
Nej, men för det tänker man också, det här uthållighetsträningen.
Ja.
Som jag tycker mycket, så här, med framförallt min äldsta nu som går i skolan. Liksom, att det är mycket det här, de ska läsa. Alltså hon har ju som läsläxa att de ska läsa ett specifikt kapitel. Och det kapitlet ska de läsa 5 gånger.
Va?
För en vuxen.
Samma kapitel.
Alltså det är så tråkigt så att det är ju så, alla det är tycker tråkigt för mig liksom. Ja. Att sitta och lyssna på det.
Kan man inte och som regel kan man ha så här, som regel att om något är tråkigt för en vuxen så är det ännu tråkigare för ett barn.
Ja.
För vi har ändå tillräckligt mycket med livserfarenhet så vi kan fylla på med mer. Och så, alltså bara en sån här grej som att skriva samma sak om och om igen, multiplikationstabellen eller vad det är som är tråkigt för oss vuxna. Men barn kan, de har ingen relation till det de skriver, till siffror, till bokstäver, så det blir ännu mer meningslöst för dem.
Exakt.
Varför får ni inte läsa 5 kapitel? Kan man
vet, och det, alltså, vi har aldrig gjort det för det är så tråkigt. Så nu har vi istället bara läst vidare i boken. Så det är mycket mer spännande.
Ja.
Men jag tänker någonstans den här uthållighetsträningen som man pratar om mycket. Att det där kanske är då, tänker jag då i mina...
Bästa sunder.
Ja, men jag tänker att det kanske finns en poäng i det där att traggla sig igenom vissa saker för att just träna upp.
Klara av att vara tråkigt under lång
tid. Men den formen av, det är en helt annan form av tråkighet liksom.
Ja.
Men vad tänker du om det? Liksom?
Ja, det är frågan om man behöver man utsättas för sån tråkighet hela sin vakna tid.
Nej,
det behöver man inte, utan man får nog med träning av det i skolan på lektionerna, så att man behöver inte mer av det när man kommer hem. Och det finns en annan professor som heter Wendy Grolnick som har forskat mycket på just hur föräldrars press påverka barn. Och hon har sett det här i både studier så tydligt att det här är barnen som får svämra att ta eget ansvar. När man ska vara där, när man liksom ska få dem att göra olika saker på det här viset. Och det är liksom våran press mycket.
Men tror du att skolan kommer hänga med då? För det känns ju som att det är svårt, eller på många ställen i alla fall, så känns det som att våra barn matas väldigt mycket med fakta, 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 fakta. Traggla, 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 traggla saker i skolan.
Ja.
Men det de behöver sen är ju såklart till viss del det kanske, men också ganska mycket sociala skills som man då inte får träna.
Nej.
Men, och sen säger du också att det finns mycket forskning som visar precis på det här, att det är det de behöver.
Ja.
Men när tror vi att skolan är i kapp liksom?
Ska skolan ansvara eller ska, för de sociala skillsen? Liksom?
Eller hur kan vi hitta ett bra samarbete här mellan hem och skola?
Ja, precis. Nej, det är ju liksom, jättesvårt.
De ska bli välfungerande individer som tar ansvar för sitt liv. Ja, men hela de här sakerna som vi vill. Liksom.
Ja,
det är en väldigt komplex fråga. Jag förstår det.
Ja, nej,
jag tänker att vi kan resonera lite om det.
Fråga.
Det var jag som tyckte var så saker.
Nej, men jag tycker också att det här är en mycket svår fråga. Mm. För att vi kan inte påverka allting. Och skolan är lite grann som den är. Mm. Det vi kan göra är att försöka hitta en balans. Mm. Att i alla fall inte lägga på mer av de tuffaste sakerna i skolan. Att vi ökar på det ytterligare. Mm. Så där tror jag att vi har mycket att vinna. Och vi finns där. För då kan också barnen, när de känner att det finns det här utrymmet för fritid, där deras hjärna får liksom sakta men säkert pussla ihop allt det här de har fått under dagen. Mm. Det är som sagt, det behöver de. De behöver den här fria tiden, deras ofärdiga hjärna. Då kan vi finnas där, vi kan odla relationen till barnen och faktiskt på allvar finnas där för att de ska ta sig igenom de här svårigheterna som skola ofta innebär. Men sen ska man ta det här till, vill man ha de här riktiga superbarnen?
Och vad är ett superbarn?
Nej, men nu snackar jag liksom lite grann med glimten i ögat.
Ja.
Men vill man ha att barnet ska få höga betyg, så gäller det att börja med ett sånt här fokus. För sen när barnet blir lite större och det blir liksom lite större utmaningar med olika ämnen och olika läxor, testprov, då kan man hjälpa barnen att föra in den här leken, även i skolans formella lärande.
Jo, det är det som är det fina ju.
Ja, hjälpa dem att göra lek av läxan.
Mm.
Så att, alltså det här är hela min, om jag ska sammanfatta hela min filosofi, är att låt barn få bli riktiga lekexperter. Experter på att fantisera, på att göra saker. Liksom. Därför en sån sak som läsning är ju väldigt bra att läsa tillsammans med barn för att man utforskar det inre. Tryggheten finns där, man sitter ofta tillsammans, kanske nuddar vid varandra, sitter bredvid varandra. De kan vara helt avslappnade och fokusera allt på den här inre världen som växer och växer.
Mm.
Och små barn lär sig ju, alla små barn är experter på lärande innan de börjar skolan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Alltså det finns inget barn som inte kan leka och inte lär sig. Nej. Så är det bara. Nya ord plockas upp. De kan återberätta de mest otroliga detaljer från sånt de har varit med på. Man häpnas över det här. Och då det är det här lärandet som finns i den inre världen möter den yttre. Men det lärandet sen plattas plötsligt ner i skolan till någonting som står på ett papper. Sträck på ett papper eller sträck på en vit skärm. Vad är det här? Det har ju ingenting med leken är som bortblåst.
Ja.
Och vissa kopplar inte det här och får inte in det här att nej, du ska fortsätta leka men det ser ut på ett annat sätt framför dig.
Mm.
Så där kan man hjälpa barn. Och det är när jag har varit ute i skolor inför att jag skrev min andra bok som heter Vägen till maxade betyg. Jag hoppas jag kunna bidra med någonting mer än så. Men det handlar just om det. Och jag var ute mycket och framförallt den åttonde klass följde och kunde se hur även de eleverna som upplevde sig svårast att hänga med, de kunde lära sig det här minst lika snabbt som några andra. De var till och med snabbare än oss gamla stofiler som liksom måste träna på det som är ute och utbildar och så vidare. Nej, de här barnen, de, när man börjar göra lek, man föreställer sig, visualiserar, det är det som är hela nyckeln.
Mm.
Då skapar man riktiga upplevelser. Man lurar gärna att den har varit med om någonting. Men alltså alla möjliga ämnen som historia eller, vi tar något extremt, liksom astronomi. Vi kan aldrig resa tillbaka och uppleva saker på riktigt, men vi kan föreställa oss. Det är det som är nyckeln. Så föreställningsförmågan, när man börjar kunna se det framför sig, då kommer alla de här fantastiska detaljerna att fastna automatiskt. Precis som de gör när vi leker ute på utflykter med mindre barn innan skolåldern. Så där, jag hävdar att man kan få både och.
Mm. Det är jättefint. Apropå det här med att ha tråkigt och kontra då iPads, som jag tror många föräldrar idag sätter i handen på barnen just när de kommer så där och säger, jag är tråkig, ja men okej, spela lite på din iPad då, för maten är snart klar. Så kan jag säga ibland, ganska ofta. Och då tänker jag, finns det liksom en motsättning i det där? Det gör det väl förstås, för man tar ju från dem det här uttråkningen. Men iPad kontra lek, den här viktiga leken.
Ja, lite hur jag tror inte att det här behöver vara...
Du får gärna resonera fritt.
Ja, jag tror det här behöver inte vara någon motsättning.
Nej.
Ena sidan finns ju det här att visst, vi har möjlighet att utrota tristess idag. Tekniken finns där.
Ja.
Och det tror och jag även väldigt...
för oss vuxna, tänker jag. För det du var inne på med duschen tidigare. Det är väl det enda tillfället man kanske inte då har med sig. Och nu är vi i och för sig senaste telefonerna i även vattentätarna.
<Men Gud. laughs>
Nej, men att jag tänker ofta man sätter sig och väntar på en buss. Alltså när man står på en tunnelbaneperrong. Varenda en står och kollar i sin iPhone. Och jag också, för att det, man har 2 minuter liksom.
Precis. Och jag tror att det är där vi måste börja. Vi kan inte ställa ännu högre krav på våra barn än vad vi ställer på oss själva. När det gäller med skärmar. För det, är, alltså, ja, det är märkligt ibland. Vi är liksom, saker som vi själv inte klarar tror vi att barnen ska klara. Så det är en viktig sak också. Men å andra sidan finns det en annan aspekt. Att när barn sen blir lite större kanske än den här allra minsta. Så alltså det fria utforskandet. Det sker inte idag utomhus som det gjorde förr i tiden. Utan det sker framför en skärm. Och att ofta kan det vara just där, i datorspelens värld till exempel, där barn får liksom styra sig själva, hitta sina egna mål, får liksom samarbeta med andra. Inte för att de vuxna har sagt åt dem, men för att de tycker det är spännande och det är meningsfullt för dem. Så att det där kan vara, det här är också hänvisat till forskning, bland annat den här Peter Gray som jag nämnde tidigare, som visar att också att man ser i forskning att barn som spelar datorspel mår i princip bättre och lyckas bättre med skoluppgifter.
Mm.
För att de får träna på det här egendrivna fokuset. Mm. Så det är en viktig grej, men det är lite grann att jag tycker skärm, man kan inte, vad som helst, allt möjligt kan ske framför skärmar. Liksom de mest kreativa grejerna till det mest destruktiva och hemska.
Så
jag tror vi måste liksom tänka bort det här med tid framför skärmen. Tänka kvalitet.
Mm. Vad är det de gör och vad är det de spelar?
Ja, för det tänker vi ju även utan skärm. Vi vill ha kvalitetstid tillsammans, pratar vi om och så vidare. Så jag tror inte att det är en så stor grej, utan finns tristessen där som är så viktig.
Ja.
Och liksom möjlighet att leka. Och iPad kan vara en jättebra grej. Och jag vet, vi har det ofta tufft hemma. Det är mycket som ska hinnas med. Så att jag har full förståelse. Och jag själv Har olika sätt givetvis och faller in i saker jag
inte är nöjd med. Du får ha tråkigt en halvtimme så får du paddan sen.
Ja, men framförallt hur kan jag börja? Jag försöker ställa mig frågan först liksom. Finns lämnar jag utrymme i mitt eget liv att finnas där? För att om jag låter mig ha lite tråkigt, då blir jag också tillgänglig, då finns jag där med barnet. Hej! Sitter du där? Ja, här sitter jag. Ja, vad kul. Ja, visst. Ska vi kanske göra någonting eller prata om någonting?
Ja.
För när vi hela tiden gömmer oss bakom en skärm, då är det allt barnet ser. Ja. Och gör den precis samma sak. Sen tror jag att vad som är viktigt att se när barnen blir lite större, att för att lösa de här när man kommer upp i skolan och så vidare, också för oss själv. Tittar man på mycket av den senaste forskningen så ser man att det handlar inte om att ha mer viljestyrka. Att vi liksom, vi ofta med ungdomar så säger man de liksom...
Man pratar mycket om grit.
Ja, exakt. Ja. Men när det gäller att lägga ifrån sig mobilen och så vidare, där gäller inte det här längre. För mobilen riktar sig till en helt annan del av hjärnan, de rörliga bilderna. Jag brukar ta det exemplet att när om man sitter på någon så här sportrestaurang och käkar med någonting, träffar en gammal god vän där. Jag är helt ointresserad av sport, men jag kanske längtar efter att ha träffat den här vännen. Ändå så kommer mina ögon dras upp till den där tv-skärmen. Fast jag inte ens är intresserad av det.
Ja.
För att det här är liksom djupt rotat evolutionär aspekt av oss. Det är väl liksom det här som rör sig. Det är liksom en prasslande buske där på savannen som kanske...
kanske hoppar ut och äter upp dig snart.
Ja, eller mat för en vecka. Exakt, ja. Så att självklart, så där kan vi få någonting. Så att om jag vill ha kvalitetstid med min vän, vilket jag faktiskt vill ha, så handlar det inte om mer viljestyrka, utan det handlar om att vi måste sätta oss vid ett bord där det inte finns någon tv-skärm. Eftersom jag inte ens vill ha den här sporten just där då. Och det här, det kom en väldigt intressant studie förra året där man testade college-studenter som skulle göra utmanande arbetsminnesträning framför en dator. Och vad de inte visste var att man skulle kolla deras mobilpåverkan. Så att det var tre grupper delades de in i. En grupp fick ha mobilen avstängd på skrivbordet framför dem. Och alla fick för övrigt ha mobilen avstängd, så det var inte ens några bilder påslagna.
Mm.
Men grupp nummer två hade mobilen nerstoppad, undanstoppad i fickan eller en väska. Det gjorde för övrigt ingen skillnad. Men en tredje grupp hade mobilen i ett annat rum. Och inga mobiler användes eller var ens påslagna. Och så tydligt så visade det sig att de med mobilen på skrivbordet, de gjorde det sämre resultatet.
Mm.
Därefter kom gruppen som hade mobilen nedstoppat, och bäst resultat fick de som hade mobilen i ett annat rum.
Det här är sjukt intressant, för jag, som sagt, jag sa ju det att jag är ganska nybliven nu igen student. Och jag har ju också insett att jag kan inte ha mobilen i samma rum när jag pluggar.
Wow, yes.
Den måste bort.
Ja.
Och ibland försöker jag bara lägga den lite längre bort, men det hjälper typ inte. Nej. Det måste liksom in i så här tvättstugan på en annan våning eller något. Vilket är ju helt absurt.
Ja, men det är inte absurt. Jo. Det här också.
Det är
sjukt. Jag är sjuk. Men vi har inte, alltså jag har tränat min hjärna till de mest extrema prestationer när det gäller minnesport, när det gäller andra extremt fokuskrävande saker. Och till och med så, med ett så vältränat prefrontal cortex, jag faller in i de här rutinerna lika inte som alla andra. Så det är så våra hjärnor ser ut.
Så vad ska man ha för strategier då för att kunna hantera?
Ja, så det intressanta var, bara för att avsluta om den där studien, var också när man pratade sen och frågade de här, så var det ingen som trodde att mobilen hade påverkat deras resultat. Och de trodde heller inte att de hade tänkt på mobilen. Så det gick inte att fråga sig till liksom varför gjorde de här sämre ifrån sig. Så slutsatserna i den forskningen var just att vi dels hur vi påverkas, men för andra att vi inte är medvetna om det. Och det är nästan det som är det läskiga. Vi behöver bli medvetna om det.
Ja, för de var ju avstängda. Det var inte så att de satt och tryckte på den. Liksom. För det kan ju vara mitt problem också, om den är lite för nära.
Ja, precis. Nej, så att jag har ju som målbild för mig själv att jag vill vara närvarande i det jag gör. Mm. Jag vill vara närvarande på Facebook när jag sitter med Facebook. Och så vill jag vara närvarande när jag gör någonting annat, någon arbetsuppgift eller om man pluggar eller någonting. Så det är en vision jag skulle önska för mig själv och att också mina barn att lära dem förstå, att ge kunskap om det här så de kan hitta och vill lära sig reglera på ett smart sätt. Och inte tro att de, liksom, de får dåligt samvete för att de har inte viljestyrka nog att välja studierna framför mobilen som ligger där framför dem. Så slår de på sig själva och det blir ännu mer liksom bråk och allting. Det är ingens hjärna klarar det.
Nej. Men det var väldigt skönt. Jag trodde att det var jag som var helt sjuk i huvudet. Ja.
Ja. Det var skönt, då kan vi stryka det från,
min lista.
Verkligen inte, precis.
Men då är vi ändå inne på det här med fokus, för det känns ju som att det är ju något som är ganska svårt kanske både för oss och för våra barn. Och du skriver ju om så här superfokus och hur man får det. Så här, kan du inte berätta, hur blir vi?
Nej, men jag har ju lite den pitchen, ja. Att det faktiskt, vi kan träna upp de här sakerna och våra barn kan göra det också. Vi kan inte lyfta vikterna åt dem.
Nej.
Men ett sånt där typiskt tillfälle, det lärde jag mig en väldigt bra Montessori-förskola där vi hade barnen på ett tag. Men de hade som tydlig regel att när ett barn sitter och fokuserar, kommer in i någon lek, sitter och håller på med någonting, just då behöver man inte gå fram till barnet och titta vad de håller på med. För det är ofta vi som föräldrar, det finns ju inget sötare. Alltså de sitter och, liksom, och kanske pratar för sig själva, leker någon liten sak. Vi bara, där vill jag vara. Ja. Där vill jag vara nu. Ja. Så går vi fram, så, åh, vad gör du för någonting, får jag vara med? Så tittar de upp. Och så går de vidare till någonting annat.
Mm.
Så att där är en sån där grej. Där, vad barnet håller på med är styrketräning. Mm. För att få superfokus. De lägger grunden till ett superfokus där och då. Så att, viktigt att där får vi njuta lite på avstånd.
Mm.
För det kommer inte dröja många minuter förrän barnet själv. Jaha, tröttnar. De blir trötta av att fokusera på sin lek också. Mm. Så då kommer de snart att gå vidare till något annat. Då kan vi gå fram. Ja, vad spännande.
Du ja, vad kul.
Ja, det är ju bra. För det är ju återigen en sak. Vi ska så här, lite grann bita oss i tungan. Och så.
Ja, det är hela tiden. Föräldrakonsten att göra mindre. Det är liksom en nyckel till både superfokus hos våra barn. Det
kommer bli mycket kaffe.
Ja, och ett starkt kaffeberoende hos oss vuxna.
Ja, men det där är ju jättebra. Vi ska ju snart avsluta det här. Vi skulle kunna prata hur länge som helst, men det är ingen som orkar lyssna på hur långa poddavsnitt som helst.
Det är så roligt att få vara med.
Det är ingen som har sån superfokus.
Nej, precis.
Kanske efter det här. Kan vi börja med två timmars poddavsnitt.
Ja. Ja. Men jag tycker att ni har gjort en inspirerande resa också som lämnade storstan och flyttade lite mer ut på landet.
Det är ett litet tema i den här gruppen av människor.
Vi gör konstiga saker.
Att, vi har ju en som är på vift på andra sidan jorden, har varit i ett par månader.
Mm.
Och ska vara framförallt ett par månader. Aha. Och Helena då som har tagit tjänstledigt och börjat plugga och...
Ja, vi gör lite modiga saker i våra team.
Wow. Tycker vi i alla fall.
Ja. Ja. Jag känner mig modig. Ja. Lite i alla fall.
Yeah. Men det har även du gjort.
Eller ja, hur? Alltså mycket vad jag vill visa med den här boken också. Det finns vägar ut ur ekorrhjulet. Det finns, man behöver inte, liksom, det är press man lägger på sig själv.
Mm.
Och nu, vi vill ju... Jag har ju en tendens att ta saker till det extrema, men vi var tröttna på stressen här i storstan. Mm. Bodde på en liten trea i Stureby där man knappt satt alla runt matbordet, så var det knappt man kom förbi varandra. Mm. Där,
men det är mycket närhet, det är positivt.
Ja, exakt. Men sen är det ju frågan om barnen alltid vill ha den påtvingad.
Nej.
Men nej, vad vi gjorde i alla fall, vi tog vårt pick och pack och drog, sålde lägenheten och flyttade ut på landet och hamnade i en, eller vi valde en liten by i södra Dalarna, 20 hus, ingen asfalt, det finns ett par gatlyktor, så får vi ändå räkna det som en by.
Mm.
Där det här är ett lyxliv vi lever, dock till så enormt mycket mindre kostnad än vad vi har haft. Nu har vi liksom hus för en bråkdel, som vi kunde i princip lyxrenovera det för en bråkdel av pengarna vi spenderade i Stockholm för att liksom bara överleva.
Mm.
Så det häftiga är att vi lever ett slags lyxliv som vi upptäckte där. Grannbyn så finns det en väldigt populär Waldorf förskola och skola också, vilket har gjort att det har liksom kommit massa barnfamiljer till de här byarna runt omkring.
Mm.
Så att det är liksom, vi kan verkligen öppna dörren och barnen kan springa iväg och springa över till kompisar och göra vad de vill från väldigt små. Vi behövde inte valla runt dem längre. Och det är inte alla som har möjlighet att göra någonting sånt här, verkligen inte.
Men ni hade jobb som också.
Ja, vi hade
ni
jobb.
Såg till att ni skaffade.
Men det
sjuka,
alltså, det här är det tar 2 timmar för mig att åka in till Stockholm. Och så det är inte långt ifrån vad vissa har i liksom pendlingstider.
Nej.
Så att det är 2 timmar, så jag är ju här i Stockholm varje vecka utan problem. Och nu har jag lite friare jobb, men jag tittar på våra grannar. Det är liksom det folk som jobbar på Örebro universitet, liksom tar 1 eller 2 dagars hemmajobb. Det kan man ju göra nu på många fler jobb än vad man någonsin har kunnat tidigare. Så att folk pusslar och ser att vänta nu. Man måste inte göra som följa alla färdiga fack hela vägen, utan man kan pussla ihop det lite. Man kan plocka russinen ur kakan och faktiskt skapa sitt liv som man, både mer njutbart för oss vuxna och för våra barn för den delen också. Men sen vet jag att det är liksom, jag har själv levt livet här i storstan och jag älskar den här pulsen och därför jag tycker om att komma tillbaka till den. Och så, men det går att få de delarna i sitt liv också på olika sätt.
Få de bästa av 2 världar. Liksom.
Ja, faktiskt.
Men är ni lite mer uttråkade?
Ja, alltså konsekvensen som
det menar jag då som en komplimang, ja, som du förstår.
Ja, lite motsatsen. Chocken för mig och min fru var när vi hade bott där i en månad, så upptäckte vi att alltså, vi var socialt utmattade. Vi hade aldrig umgås med så mycket folk att träffa.
Eller med varandra.
Nej, exakt. Men jag insåg ju det att det är väldigt osocialt ofta att bo i en storstad. För att där, alltså, vi känner inte folk i samma trappuppgång som vi bodde ens. Mm. Men när man kom ut lite grann ifrån stressen också, så vänta, det bor ju andra människor här som man har
trevliga
grannar. Och det får man ju om man bor i villa. Liksom, att man, det finns folk som bor nära en, som man inte har valt, men som man behöver komma överens med ändå. Mm. Och som man faktiskt kan behöver knyta band till på ett eller annat sätt. Där också missar vi ju det moderna samhället. Vi har bara familjen och sen vännerna. Men grannskapet är liksom generellt borta om vi bor inne i storstan. Så det var
en liten filterbubbla, så här självvalt.
Ja.
Ja.
Verkligen, och varje grej man måste iväg på då, det krävdes ju massa planering och skjutsar överallt. Så nu har vi lite mer utrymme. Men det där var hjärnträning för mig och min fru. Att börja bli lite sociala igen helt plötsligt. Det hade vi inte väntat oss. Våra vänner trodde att vi skulle bli eremiter. Liksom, men snarare har vi aldrig varit så sociala.
Det kan jag ju märka också. Jag är ju hemma mer nu. Liksom. Och vi bor ju i Vaxholm, så att vi bor ju liksom inte mitt i stan. Vi har ju ändå en liten egen stad. Och jag vill ju helst inte åka in till stan längre. Men jag gör ju det ändå någon dag i veckan. Det passar mig alldeles utmärkt. Sen kan jag hänga hemma. Liksom.
Ja, visst.
Ja, det är fint.
Ja, det är en lyx. Men man kan ordna sitt liv på olika sätt. Det finns inte färdiga mallar, utan du kan skapa din egen mall.
Mm. Och det tror jag är ett viktigt medskick till alla. Att man behöver inte göra som alla andra gör.
Nej. Och också tänka på sig själv, alltså den här så viktigt när man lyfter ditt flygplan. Verina säger att alltså, om syretrycket faller, ta på din egen mask först och sen dina barns. Alltså om inte du håller i längden, hur ska då liksom då, dina barn är beroende av att du håller, av att du behöver dra ner på stressen. Så jag tror mycket handlar om att hjälper vi våra barn genom att kunna vara en förebild, en avstressad förebild, helt enkelt. Jag har alltså den djupaste, jag har ju ett kapitel lite längre fram i boken, föräldraträning på ninja-nivå. Nu kommer vi på något riktigt liksom,
hardcore.
Jajamensan. Det är ju att kan du som vuxen lär dig meditera. Gör någonting. För att meditation, det är nästa steg av tristess. Det är att möta tristessen i sin råaste form. Sitta och göra ingenting. Vad är det för påhitt? Det har man vetat inom årtusenden. Vad nyttigt det är för hjärnan. Och det har forskning kunnat visa på senare år. Men barn är så mottagliga för sinnestillstånd och så här. De liksom suger upp hur man är.
Ja.
De gör inte som vi gör. Men de ser hur vi är och det kopieras rakt av genom spegelneuroner och såna här saker.
Och det vill man ju inte då om man är lite så här sönderstressad och lite allmänt så här högt tonläge hela
så
tiden.
Så kan man hitta något sätt. Nu är vi inne på liksom riktigt hardcore-delarna. Men de är så enkelt att det liksom går till sig själv. Att träna på att få en mer avslappnad inställning till saker och ting. För då kommer dina barn få det och kunna må bra. Och kunna ge utrymme för egna idéer och så vidare. För att om det är så tufft att vara förälder, det är den tuffaste utmaningen som finns, skulle jag säga. Och då man lever så nära in på varandra. Så om en i familjen lyckas ta ett steg mot att bli lite mer avslappnad, så kommer det påverka alla andra också. Så det är verkligen en jättevinst som kan påverka mycket. Så att det är liksom inte bara att hitta de här smarta genvägarna hela tiden. Jag gillar ju sådana också. Men jag vill ju ha både resultat nu och långsiktig utveckling. Men jag hävdar att man kan faktiskt lära sig om sin hjärna och lära sig samarbeta med sin egen hjärna. Hur den är byggd för. Mm. Den är inte gjord för att göra flera saker samtidigt. Så är det bara. Vårt arbetsminne är strikt begränsat. Vi kastar den fram och tillbaka mellan olika saker. Och det tröttar ut oss. Det sliter på oss. Så förhoppningsvis kan vi liksom föra en sån insikt vidare till våra barn så att de får fina förutsättningar för att kunna bli en egen stark individ.
Det här var ju fantastiska slutord. Nu behöver vi inte säga något mer idag, tror jag. Tack snälla Mattias för att vi fick träffa dig. Det här var ju
jättekul.
Som sagt, jag skulle säkert kunna, vi skulle kunna sitta där en timme till.
Ja, men, jätteroligt att få komma hit.
Men det ska både vi inte din bok Smart föräldraskap och dina andra tre böcker finns att köpa på Libris.
Och sen har du ju en egen hemsida också.
Ja.
MattiasRibbing.se, va?
Jajamensan.
Där kan man få ta del av ännu fler klokskaper.
Ja, ja. Tusen tack.
Ja, då säger vi tack för idag.
Ja.
Och så hörs vi nästa vecka på
har man frågor tema. Så kan man mejla till podcast@lifewithkids.se.
Jajamän. Hej då!
Hej!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.